arkitekt eller arkitekt?
Jag har alltid sagt arkitekt, men jag vet att man i Stockholm och många säger arkitekt. Men
arkitekt.
För mig låter det konstigt att säga arkitekt.
Den eviga frågan, eller?
Ja, för jag lärde mig, när jag lärde mig svenska så fick jag lära mig att K var liksom, som man säger, arkitekt. Så därför har jag alltid tänkt att det är arkitekt. Men jag förstår att arkitekt låter mer engelsk, liksom.
Just
det är väl...
Det här är Processen, en podcast från Konstfrämjandet där vi genom en rad oregelbundna avsnitt pratar med konstnärer om deras tvivel, skapande och arbetsprocesser. Jag som är i värd och bisittande lyssnare heter Jens Strandberg. Nu kör vi! Första gången jag träffar Sergio Montero Bravo är i den stora parken Casa de Campo i Madrid. Sergio är konstnär, formgivare och arkitekt och intresserar sig för ekologiska och sociala processer. Han är en del av konstkollektivet Inland som konstnären Fernando Garcia Dori startade för cirka 10 år sedan. I parken finns en domliknande byggnad som Sergio har ritat. Några månader senare träffas vi i Sjöland lite söder om Docksta i Västernorrland. Och jag börjar med att undra hur den där byggnaden i Spanien fick sin form.
Den konstruktionen är ju resultat av lite pengar, kan man säga. Så att det jag fick, jag hade en möte med Fernando, vi pratade på telefon och sa okej, vi ska göra det här. Vi måste göra ett skydd till 200 får ska få plats där inne och föda varje år. Så det ska vara så här stort och det blir, jag tror det var 10 gånger 20 meter, så ungefär en kvadratmeter för varje får blir ungefär.
Mm.
Minst då, helt större. Och det enda vi kan jobba med, det är plankor som jag har fått tag på för en euro plankan som är, de var, ska vi se, en 2 meter gång längd och sen var de bredd 12 cm gånger 20. Plankor som egentligen används för att göra EU-pallar. Så det är det billigaste man kan liksom hitta egentligen. Och därför fick vi det så billigt som ett sätt att sponsra på något sätt. Ja. Det var det vi skulle göra där. Så det var en svår utmaning då att med den korta plankan, med den att göra något som skulle vara 10 meter brett och sen 20 meter i längd för att skapa 200 kvadratmeter. Jag började skissa helt enkelt hur jag kunde få fram en båge med hjälp av att sätta ihop dem till en båge på ett hållbart sätt. Och samarbetade där med en konstruktör också från Madrid som hjälpte till att beräkna sen efteråt när han fick skisser och sådär. Det är lite principen från romerska broar, liksom att hur man bygger upp dem. Fast här var det med trä och så är det kopplingar då som vi CNC-fräste. Och idén var ju då att det här skulle byggas också med hjälp av mig. Inte Fernando, för han är inte så händigt tyvärr. Så han får aldrig...
Han får aldrig
röra. Nej, helst inte. Han får bara vara där och diktera helst. Och sen fåraherdarna då, som skulle hjälpa till. Så att då var jag tvungen att rita där så att såklart skulle vara så pedagogiskt som möjligt att sätta ihop. Så då stod jag fram en design där vi las CNC-skar fram som pusselbitar som gör att de här plankorna sitter ihop.
Ja.
Med muttrar och... Så att då byggde vi alla ark först, ark för ark, och sen lyfte man varje ark 2 åt gången. Så man lyfte en och sen nästa, så står man och håller och sen kopplar man ihop dem.
Just det.
Lägger diagonaler så att den liksom står stadigt och sen går man till nästa och nästa och nästa. Så att det blir som en skelett, kan man säga. Så.
Yeah.
Där var jag inspirerad lite av såna här ballon frame-konstruktioner när britterna kom till USA och de skulle bygga i Vilda Västern liksom såna här hus. Då hade de ju det här systemet att man lyfter upp en fasad.
Aha.
För att snabbt kunna bygga upp saker. Så att man byggde på marken fasaden och sen hjälps alla åt att lyfta upp den från alla håll.
Just det.
Så att det är som en...
Så gör jag fortfarande.
Ja, men det tror jag är säkert det mest enklaste sättet att liksom bygga på. Och det är det som är kul när man jobbar med sådana här projekt. Får man tvingas tänka dem. Alltså skulle jag jobba med, säg att Peab eller någon sån stor liksom big entreprenör ska göra det. Då behöver man inte tänka på sånt. För det är de som löser det. Jag behöver bara tänka på form och uttryck och liksom så här... att det ska spegla och jag vet inte. Och sen får man hjälp. Men här måste man ju verkligen hitta såna här enkla. Som att du alltid gör så. Det är ju för att det är ju en väldigt inkluderande sätt att bygga på. Och när man kan vara flera också och hjälpas åt.
Man måste vara flera.
Ja, man kan ju inte lyfta det själv för då får man ryggskott. Så att det blev den tekniken. Och
det är ju bra. Någonting fint där, för det är ju alltid grannarna som kommer när man...
Ja.
Liksom ska upp med det. Fan, nu ska jag ta på helvetet.
Ja. Nej, och det tänker jag mycket på. Hur skapar man liksom arkitektur där man gör saker som bidrar till att man också har ett socialt, att man bildar en socialt sammanhang i processen då.
Men det är ju i alla fall en byggnad i, vad parken heter?
Casa de Campo.
Just det.
Som är en naturreservat kan man säga i utkanten av Madrid.
Mm.
Och en mark som en gång i tiden ägdes av kungen. Eller säger man kungadömet kanske. Så av Spaniens. Och som har skänkts. Nu minns jag inte exakt om det har skänkts till kommunen eller om de har lånat den till kommunen. Men idag är det en offentlig park. Eller,
Den är ju gigantisk.
Ja, den är gigantisk. Mm. Jättestor. Och har skötts som många parker görs. Alltså att man har trädgårdsmästare som har stora maskiner och går runt och klipper gräset och liksom beskär träd och så vidare. Idén vi hade där var att jobba med rewilding, alltså att åter... förvilda, kan man säga så kanske. jag tror det finns något ett svenskt, nu kommer jag inte på det, men det finns något korrekt svenskt ord för det, men att man får parken att bli vild igen.
Mm.
Och en del av det är ju att då ha, istället för att man klipper gräs med maskiner och så vidare, som dessutom såklart förorenar, att använda sig av boskap som betar då.
Mm.
Och håller liksom gräset kort och så vidare. Och på så sätt skapa ett ekologiskt system i den här parken. Och eftersom Inland och jobbar med fåraherdar så fick vi idén då att jobba med en grupp fåraherdar som finns i en liten bergkedja som ligger precis i utkanten av Madrid.
Mm.
Och där de är verksamma. Och då oftast jobbar ju fåraherdar så att de är uppe i bergen på sommaren. Det är som varmast liksom i högplatån eller så, där det blir väldigt torrt. Och sen på vintern går man då ner istället. Mm. När det blir för kallt i bergen då går man ner. Och det är ju ett system som finns i hela världen såklart. Bland samhällen som jobbar med djurhållning på ett mer nomadiskt sätt. Alltså att man inte boskap på det sättet att man... låser in djur i ett visst begränsat område och de blir beroende av människan. Mm. Alltså att det blir mer ett utbyte mellan människa och djur, om man säger. Och samer är väl en sån exempel i Sverige till exempel. Mm. Så då var idén att de skulle komma ner från bergen ungefär i november när det börjar bli kallt i bergen. Och så åker de ner till den här parken då som är så stor och får beta där. Och då ska de också föda där. Sina lamm runt april. Oftast vår är ju i djurvärlden är det oftast så att det är lite mer synkroniserat liksom, hur man föder. Så då behövs det också ett skydd såklart när de föder. Just. Om det regnar mycket och så vidare att man hjälper dem med den för att så många lamm som möjligt ska kunna klara sig.
Mm.
jag tror vi ville göra någonting som fungerar på ett pedagogiskt sätt, så att de som besöker parken både får lära sig om relationen mellan fåraherdar och får, men också mellan människor och får, men också får och omgivningen, miljön, naturen, deras liksom goda gärning där genom att de betar och så vidare, vad det innebär för biologiska mångfalden där, för det ökar ju att man har djur som betar, gör och ökar biologiska mångfalden genom att mer insekter får möjlighet till blommor att pollinera och så vidare. Så att det skulle bli en plats där hela det systemet blir synlig på något sätt. Vi ville göra den här konstruktionen, den skulle ändå kännas på något sätt som en häftig. Även om vi hade lite medel så skulle den liksom vara transparent på något sätt och kunna väcka kanske nyfikenhet hos de som besöker parken och just komma dit och träffa fåraherdarna, prata med dem, hänga med fåren och lära sig så mycket som möjligt om varför de är där.
Ja.
Och då när fåren vandrar iväg därifrån med fåraherden på sommaren, så skulle det istället bli en plats för workshops. Men jag tror kärnan är väl att använda arkitektur för att åter förvilda en park i det här fallet. Då måste man ju också hitta arter som man kan jobba med, som kan vara del av det, liksom, och då var ju fåren en perfekt. Så att varje gång jag är där så träffar jag ju fåraherdarna, och de har ju såklart massor klagomål och det ena och det andra.
Men om man inte känner till dig, hur skulle du beskriva dig?
Hur jag skulle beskriva mig, vad jag gör så?
Ja, precis.
Ja. Nej, men jag skulle väl beskriva mig som en chilensk svensk, numera kanske, arkitekt och formgivare med ett mer konstnärlig intresse för livet, tror jag. och så. Alltid haft liksom, det kreativa har alltid varit det jag brinner för. Projektorienterad person. Jag gillar projekt.
Mm.
Ja, vad kan jag mer säga?
Men du kommer då till Norrköping,
ja,
som 6-7-åring, och sen så pluggar du vidare för att bli arkitekt.
Ja, det tog nog ett tag alltså, innan jag kom på vad jag ville göra, för att det var inte så. Alltså, man växer upp som invandrare så i ett land, så blir det kanske vägarna lite annorlunda än om jag hade vuxit upp i Chile till exempel.
Mm.
Man blir begränsad på vissa sätt också och andra. Jag minns när jag gick högstadiet, så jag hade en lärare i bild som han såg min talang och tyckte och sa till mamma så här, men han borde läsa estetisk eller något sånt i gymnasiet.
Mm. Kunde man det i Norrköping? Eller?
Ja, det kunde man. Det fanns en DR-skolan som min lillebror fick gå sen faktiskt.
Okay.
Men och så minns jag studievägledaren man hade då. Jag tyckte ju inte det. Hon tyckte att jag skulle läsa någonting som man fick jobb efteråt så där. Fast jag hade liksom jättebra betyg och allt sånt där, så skulle jag läsa någon processteknik så jag kunde jobba på pappersbruken i Norrköping, som var liksom den och mamma höll ju på att gå på det. Alltså estetiskt och ingenting man tänker. Man får inte jobb. Min mammas bild av det, minns jag. Så vi hade långa diskussioner, men jag gick absolut inte med på att bara jobba i pappersbruk resten av livet. Så att jag bestämde mig för att ta det svåraste man kunde ta. Det var naturvetenskaplig då, med teknisk inriktning i en skola som heter Ebersteinska i Norrköping. Vilket var ett dumt val, för att jag är inte en pluggis egentligen. Så att det första jag var intresserad av var mer design i stort liksom. Jag tänkte nog inte så mycket vilken form. Okay. Det var bara så här, jag ville bara skapa, tror jag. Det var mer skapande som jag fastnade för. Och då så hittade jag till slut en utbildning, en förberedande utbildning i Florens i Italien. För jag kände inte till hur det gick till i Sverige. Alltså jag visste inte om att det fanns förberedande skolor som man kunde gå på och sen söka till Konstfack, den vanliga vägen som alla går. Jag visste inte ens vad Konstfack var, så jag hade ingen aning. Men man kunde googla på den, eller inte googla, det var ju Alta Vista på den tiden. Så man gick in där och skrev bara designtipsar och frågade morsan typ, men vad jag vill plugga design. Så Jag minns att jag sa ju ordet design också. Hon, det första hon sa bara, ja men Italien, det är ju det mest kända, i alla fall i Chile, för liksom det mest kända, alla tänker Gucci och liksom de här stora. Så det är nog Italien du ska plugga där. Så det, och då sökte jag skolor i Italien och hittade en utbildning, en förberedande i Florens. Så det var den vägen. Så jag åkte dit och läste en förberedande som var konst, design och arkitektur blandat kan man säga. Man, man fick läsa, lära sig alla grundverktygen typ, på ett ganska klassiskt sätt. Så det var min, min väg in i arkitektur och formgivning och inredningsarkitektur kan man säga. Sen har inte jag varit så intresserad av att bli inredningsarkitekt i den klassiska bemärkelsen. För jag gillar inte kommersiella jobb så mycket längre.
Nej.
Även om jag en gång i tiden drömde om att göra så här superflashiga restauranger. Så det var någonting som hände när jag gjorde min kandidatarbete i Rom. Där vi jobbade med en stadsdel.
Mm.
Där det fanns en gammal akvadukt och det var som en park som var ganska övergiven i en förort till Rom. Ja, där vi skulle göra förslag och sen presentera till befolkningen där som gör något och vi gjorde ju superhäftiga grejer och ritade superflashiga kaféer och sådär som koncept hur man skulle få det här parken och bli levande. Och sen kom presentationsdagen och vi var jätteglada och vi tänkte de kommer älska det här, alla som kommer och tittar från grannskapet och sådär. Men så var det inte, det var tvärtom. Vi fick väldigt mycket kritik och de som bodde där och de tyckte nej, det här är inte där vi behöver. Och, så på så sätt kom jag in på det här med sociala frågor runt design och så. Och man, alltid efter en sånt stort examensarbete får man ju ändå en slags depression. Så, och det här blir ännu värre när man, det blev nästan, vad säger man, existentiell, nej vad säger man, säger det ordet?
Ja, precis.
Existentiell.
Ja, men ja. En liten identitetskris.
Ja, exakt. Kring vad vill jag med livet och allt det där. Och det var då jag började fundera, jag började bli mycket mer intresserad av de ekologiska aspekterna av design och arkitektur och de sociala till en början också väldigt mycket. Det är liksom alla referenser och allting utgår från att det urbana är det är liksom räddningen på vår civilisations framgång och det blev även så upplevde jag inom ekologiska och social hållbar utveckling. Att lösningen skulle vara tätare städer och liksom bara man hade tillräckligt med teknisk innovation och sådär så skulle allt lösa sig liksom. Ju mer folk i städer ju bättre. Och när jag kom till Shanghai så fick man lite den i början, den här wow, oh, det är så häftigt liksom och de här motorvägarna som korsar staden nästan som, vad heter det, sådana här rollercoasters liksom. Det var så här, wow, det här och så här höga hus och man tänkte det här är ju framtiden och man blev det var ju man, alltså man var helt så här, det här är verkligen lösning så jag var ju själv så liksom. Det förändrades ganska snabbt efter ett tag i Shanghai när man började liksom röra sig där och upptäckte vilka problem de hade kring alltså gentrifieringen av landsbygden bland annat. När städen liksom, staden blir större så tvångsförflyttas människor och de blir rotlösa och förlorar liksom hela sin tradition och kanske bruka jord och så vidare. Och gå från kanske att vara levt väldigt ekologiskt till att helt plötsligt vara en del av en så här, ett större system, mekanism som är absolut inte hållbar. Motsatsen till det. Och när jag började förstå den grejen så förstod, det var då jag förstod att jag var rotlös i min profession. Alltså att jag hittade på grejer som inte hade någon som helst förankring i människors verklighet egentligen.
Men rotlös är att du har teoretisk kunskap men inte praktiskt.
Exakt.
Inte liksom levd kunskap.
Ja, exakt. Jag hade aldrig odlat hela mitt liv. Jag visste inte ens om man planterar ett frö eller något sånt. Men samtidigt liksom vill jag propagera för ekologisk. Och då kände jag att det fanns, att cirkeln inte var sluten. Det var någonting som saknades i min kunskap. Och jag blev också mer och mer tveksam till om den här förtroendet för urbanisering är liksom var rätt. Att det kanske inte är det enda sättet att jobba på. Att tänka kring framtiden på. Sen när jag kom tillbaka från Shanghai så började jag fundera på hur jag skulle förändra mitt sätt att arbeta. Mm. Hur min process kunde se annorlunda ut när jag jobbar. Det första jag gjorde när jag kom tillbaka från Shanghai var att engagera min grupp i Hjulsta. Som håller på med urban gerillaodling kan man säga. För att de hade tagit över en plats där som inte, de inte fick odla på. Men som hade varit odlingsmark en gång i tiden. Och de ville visa på då att man kan visst odla i städer och låt oss odla här. Och så här. Så att det var första gången jag började lära mig mer om allt från jord till vad som är bra mat och så vidare. Och hur man får fram ekologisk mat och så vidare. Sen dess har jag försökt liksom hitta sätt att jobba på där sammanhangen kanske är annorlunda.
Alltså,
som arkitekt så blev det ju ofta att man antingen gör man restauranger eller stora huskomplex eller det är klart det finaste kanske om man ska tänka rent socialt hållbart att man kanske får rita en skola till exempel. Det kan ju vara väldigt fint om man gör det för staten och bla 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 hela det där, men jag kände mig begränsad där, så jag kände att jag ställde mig frågan kan jag som arkitekt jobba för andra sammanhang som inte är de konventionella och där jag kan verka för en förändring. Alltså kan arkitektur också bidra till en förändring i de sammanhangen. Så det var nog det jag ville utforska och det har jag nog gjort sedan dess tror jag i olika konstellationer och samarbeten.
Mycket av det jag också har sett av dig, det är ju ett utforskande kring det urbana och det rurala delvis. Kan du inte berätta lite grann om vad de här olika miljöerna har lärt dig att jobba på andra sätt? Eller?
Det första man lär sig genom att göra hela tiden, men jag tror det är en av de första sakerna man lär sig, det är ju att ekonomin är alltid på ens. Man går från att jobba med projekt där man kanske man skulle göra en butik och det var liksom flera hundratusen man kunde få för att rita en butik eller och sen helt plötsligt kommer man till jobba med aktivister som liksom kämpar för att komma framåt. Jag såg det mer som en möjlighet för mig att lära mig hur kan jag med så få medel som möjligt ändå skapa någonting. Och vad innebär det för hur jag ritar saker, hur jag bygger saker, hur vi bygger saker, med vilka, alltså att man blir mer beroende av att vara ett kollektiv. Och att kunna rita saker som går att bygga tillsammans med andra. Man kan inte förlita sig på att liksom det kommer en stor entreprenör och gör det åt oss. Utan det här, allt man ritar måste på något sätt gå att göra tillsammans. Det måste göras med material som man kan hitta eller som finns någonstans. Eller som är billigt att få tag på. Det är supergivande. Det har jag lärt mig jättemycket. Sen är det den sociala aspekten. Normalt som arkitekt så har man en ganska hierarkisk ställning. Du är den som har kunskapen, du vet hur det ska vara. Du ritar det och de andra får anpassa sig. Och det finns ju historiskt många bra exempel på hur arkitekter liksom kör över sina kunder. Och den klassiska är ju Miss van der Rohe's Farnsworth House där hon som beställde den har aldrig kunnat bo där ens. För att det är omöjligt att bo i ett glashus, det är inget kul. Det liksom, man blir rädd, det reflekterar hela natten och i en plats där det finns björnar och så vidare. Det är liksom mycket, men det har varit så verkligen. Och det har jag ju upplevt också när jag jobbat. Speciellt när jag jobbade i Italien på arkitektbyrå. Att det var ju så det var. Liksom, att så fort arkitekten kom in i rummet. Då blir det liksom tyst. Och sen märkte man. Har jag alltid kunnat höra också hur byggentreprenörer och de oftast pratar bakom ryggen på arkitekten så här. Nu kommer arkitekten, nu kommer de ändra allting eller nu kommer de med någon konstig idé som inte går att göra så där. Alltså det blir ju motsägelsefullt att gå in och jobba med folk som försöker göra samhällsförändring med väldigt små medel och ha den inställningen. Man måste någonstans bli ödmjuk och förstå att de har också en mycket kunskap, de vet hur de vill vara här och vad de vill göra och så vidare, så att man måste bli mer lyhörd. Man kan inte vara den här divan liksom som bara kommer med ritningar och sen allt, man måste ha tålamod. Ibland måste det gå jättesnabbt, ibland går det jättetrögt, ibland tar det jättelång tid. Varenda process ser annorlunda ut. Så att jag kan inte göra en sån grej att jag säger, ja men som Dieter Rams, han hade sina 10 budord som man kallar det för hur design ska vara liksom. Om jag skulle göra mina 10 budord för hur arkitektur ska vara, och så de kommer inte gälla i varje sammanhang för att det kommer alltid förändras.
Åter till Madrid då. Det är ju en byggnad för fåren främst. Och att komma bort från det här mänskliga perspektivet är någonting som går genom mycket det du gör och har gjort. Jag tänker liksom, jag har sett biodlingshus och till exempel där i Madrid då, för fåren och så vidare. Det är intressant att man väljer det som sin huvud...
Kund, ja. Ja. Jag tror det är väl det.
Det är ganska unikt inom arkitektur.
Ja, jag hoppas att det blir fler och fler som börjar.
Ja,
ja, för mig är det viktigt, tror jag. Och det är för att just med det att man började med en väldigt människocentrerad aspekt på det sociala hållbarheten när jag började. Till att gå till...
Eller det är i Italien och så.
Exakt. Ja, och det var kanske för att jag märkte att vi är så beroende av andra arter och varandra, och att ett sätt att ändra perspektiv är att närma sig igen, att avbryta den här distanseringen som man utsätts för när man hamnar i en urban kontext och växer upp i en urban kontext. För vi blir ju helt distanserade från, alltså första gången när jag började vara mycket i skog, jag var ju rädd för skogen. Och det är ju självklart, jag menar de flesta sagorna handlar ju om att man går in i skogen och det kommer en varg att ta upp en. Och vi är rädda för mycket som har med andra arter och andra, och då är det ju svårt att vara, alltså det kan man ju prata om jättelänge, men det finns ju stor risk, har man ju medvetet skapat den här rädslan. För att om man distanserar naturen från människan och huvudet från kroppen och så vidare, de här liksom alla de här dualistiska sätten att hela tiden sätta saker mot varandra, så får man också rätt att exploatera. Om skogen är någonting som man bara är rädd för eller som, då är det okej att exploatera den. Och det har ju människan gjort, speciellt i västerländsk kontext har man ju gjort det både med människor då, att man kan liksom att skapa slavar genom att det systemet, men också med djur och så vidare. Så att allting som motverkar den rotlösheten och distanseringen liksom, på något sätt, tror jag är viktigt att jobba för. Om man ska jobba för en mer framtid där vi åtminstone kan hindra en större liksom, klimatkris. Den är ju redan startat, så det går inte att säga att vi kan stoppa det, men man kan i alla fall jobba för att
begränsa
det. Stor mål som, och då måste vi också ändra vårt förhållande till planeten.
Mm.
Och det kan ju för många låta som så här hippie eller att ursprungsbefolkning, alltså att, och det kanske det är, men jag tror ibland måste man ju också ändra sin uppfattning och lyssna på andra röster och andra berättelser. Alla sätt man kan hitta på att få fram en annan berättelse. Och det behöver inte vara en berättelse som bara riktar sig på att vara kritisk. Då läste jag om några som i USA i Atlanta, tror jag de skulle vara 70 hektar skog som skulle göras om till en träningsplats för poliser. Och så har en massa folk gått ihop då och demonstrerat mot det och håller på och gör aktivism mot det liksom, för att dels på grund av den historien som finns kring polisvåld och så vidare, men också att vi börjar kanske inse att skogen är det viktigaste och träd är det viktigaste vi har liksom. Det finns ju hopp då när man ser att folk verkligen blir arga och så här, nej, nu tillåter vi inte det här, nu får det vara nog. Sådana och som kan inspirera andra till att bry sig och närma sig naturen mer på ett sätt som inte handlar om att exploatera och vara rädd för, så tror jag att förändring kan ske. Så berättande tror jag är viktigt, att vi måste övervinna de dominerande berättelserna, alltså motverka de dominerande berättelserna med nya berättelser, att hjälpa varandra att lyfta fram bra berättelser, riktiga berättelser som inte är rotlösa. Skulle vara mitt avslut kanske.
Du har lyssnat på Processen. Vi har fått stöd av Kulturrådet. I dagens avsnitt har vi träffat Sergio Montero Bravo. För musiken i avsnittet står Johanna Byström Sims och producerade gjorde Lars Lovén. Jag heter Jens Strandberg. Hej då!